God förmiddag allihopa och glad påsk. Förlåt att jag inte hade satt på mikrofonen. Vi har en lite annan sort i Vårgårda. Aj, aj, aj. Men nu är den på, det hörs. Roligt att se er allihopa. Ja, ni har redan hört. Jag kommer alltså från Vårgårda i Västergötland. Är det någon som har varit där? Förvånansvärt många. Vad gjorde ni där? Ja. Och för er som undrar, var ligger det någonstans? Ja, ungefär 7 mil före Göteborg. Där, till vänster. Där bor jag. Och där är jag pastor. Vi har 2,6 pastorer i församlingen. Och det är jag som är 0,6. Och det betyder att jag har 40% av mitt liv där jag kan göra nästan vad jag vill. Till exempel åka till Södertälje. Och tack för inbjudan hit. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få vara här denna väldiga dag, påskdagen. Det var en professor, en känd professor i England. Han hette Jode. Han var rektor för det stora London University, filosofiprofessor. Han fick frågan av en journalist: om du fick träffa vem som helst ifrån historien och ställa en fråga till den personen, vem skulle du vilja träffa och vad skulle du vilja fråga? Och professorn tänkte efter och så sa han: då skulle jag vilja träffa Jesus. Och så skulle jag vilja fråga: är det verkligen sant att du uppstod från de döda? För han menade, det finns ingen fråga som är mer avgörande. Ja, Bibeln är inne på samma spår. Ni vet, om man läser i första Korinthierbrevet, det 15:e kapitlet, som är ett otroligt spännande kapitel. Så står det där: om Kristus inte har uppstått, om man tittar i Bibeln så är det den 14:e versen. Om Kristus inte har uppstått, då är vår förkunnelse tom. Ja, det får man verkligen säga. Då är det tomt. Och lite längre fram, 17:e versen: om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och den 19:e versen: då är vi de mest ömkansvärda bland alla människor. Man skulle kunna översätta lite modernt: då är det synd om oss kristna. Men om man vänder på det här, så blir det så här: om Kristus har uppstått, då är vår förkunnelse fylld av innehåll. Ja, finns det i så fall någonting mer meningsfullt än en kristen predikan? Om Jesus har uppstått, kan man ägna sin tid åt något bättre än att lyssna på en sån predikan? Knappast. Och om Kristus har uppstått, då är er tro meningsfull. Verkligen meningsfull. Och då är vi inte de mest ömkansvärda bland människor, utan man skulle kunna säga: då är vi som får ha en sån tro. Ja, i ordets djupaste mening, de lyckligaste bland människor. Tänk att få äga en sån tro. Och nu ska jag läsa ett av referaten om Jesu uppståndelse. Och ni som är hemma i Bibeln, ni vet att de här referaten är lite olika. Vad kan det bero på, kan man undra? Ja, man kan dra den parallellen. Till exempel om mitt värdpar här, Lisbeth och Bengt Jägerskog, skulle ha bjudit mig på ishockey när jag ändå var i Södertälje. Och om Södertälje hade spelat i kvalserien, varför inte i slutspelet, säger någon. Ja, men jag tänker lite ödmjukt nu. I kvalserien och hade skulle att möta Leksand ikväll. Tänk om jag hade fått vara med om något sånt tillsammans med dem som håller på läxan. Jag avslöjar väl inget nu som blir otrevligt för er i framtiden. Men jag är säker på att när vi skulle referera den matchen, berätta om den matchen efteråt, om vi skulle göra det, så skulle det bli ganska olika referat. Därför att det är olika saker man lägger märke till. Det är olika saker man tycker är särskilt viktiga. Så det hade blivit lite olika. Men det hade inte varit någon tvekan om slutresultatet. Där hade vi varit fullständigt eniga. Och de här berättelserna, de här referaten i de olika evangelierna är lite olika. Det är ingen tvekan om, utan att det är samma match som refereras. Det är ingen tvekan om det. Men de olika skribenterna lägger märke till olika saker, lyfter fram olika saker. Och det är ingen tvekan om vad som är resultatet, nämligen att Jesus har uppstått. Där är det ingen tvekan. Där är ingen olikhet, menar jag. Nu ska jag läsa från Matteus evangeliet, det 28 kapitlet. Efter sabbaten, i gryningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten. Och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven. Och fyllde av bävan och glädje. Sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem. Hälsade dem. Och de gick fram. Grep om hans fötter. Och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. En jätteviktig sak som jag vill ta upp först här. Det är: hur uppstod Jesus egentligen? På vilket sätt? Uppstod han som en tanke hos lärjungarna? Ungefär som, kommer ni ihåg Che Guevara, gerillakrigaren i Bolivia? Han var en stor idol för många människor. Och det fanns t-shirts man kunde ha med bild på Che Guevara. Och så stod det under: Che lives. Vilket betyder Che lever. Det var så många människor som var fångade av Che Guevaras föredöme. Och hans enastående liv som han levde där. Så när han var död så levde liksom hans tanke kvar och hade gripit människorna. Så det var precis som om han levde. Nu ställer jag en fullständigt onödig fråga: var det så med Jesus också? Jag ser, ni ruskar på huvudet. Ni har nästan aldrig hört något så dumt i Pingstkyrkan i Södertälje som den tanken. Men orsaken att jag tar upp den, det är det att den tanken finns i modern teologi. Men han menar så här att det är som en sån stor stötesten för moderna vetenskapligt skolade människor att tro på att något sånt här kan hända. Så vi måste göra det lite lättare för folk. Och så tänker man så här, det är liksom en tanke som uppstår hos dem. Han har gjort så starkt intryck så han liksom levde genom detta. Men jag ser på er att ni håller inte med om detta alls. Och det var roligt att se. För det är klart att om man ska göra tron så liksom tillgänglig för människor och lätt att acceptera, så gör man den ju egentligen värdelös. Ja, så är det ju. Och hur många efterföljare hade de första kristna fått om de hade predikat så här? Ja, Jesus är ju död, han lever i graven, det vet vi. Men liksom för oss lever han ändå. Vilket intryck hade det gjort? Det hade inte gjort något särskilt intryck, jag är säker på det. Vi lämnar den punkten. Nej, så var det inte. Men var det så att Jesu kropp liksom fick liv igen? Nedbrytningsprocessen upphörde och cellerna återvände till den funktion som de en gång hade. Var det på det sättet med Jesus, ungefär som med Jairus dotter? Jesus uppväckte henne från det döda. Hon fick liv igen. Eller som till exempel Lazarus. Jesus uppväckte honom. Var det så ungefär? Eller änkans son i Nain som Jesus uppväckte. Var det liksom, ligger det på linje med detta? Faktiskt så gör det inte det. Faktiskt gör det inte det. För de här människorna, de dog ju sen. Och någon predikant sa det, stackars Lazarus som blev uppväckt från de döda, då var han tvungen att dö en gång till. Ja, och så var det ju inte med Jesus. Det var någonting annat här, och hur ska man tänka om detta? Och detta är jätteviktigt, nämligen att Jesus uppstod med en förvandlad kropp. Han uppstod på ett högre existensplan. Och när Paulus ska beskriva det här så använder han en bild från naturen. Och han talar om det lilla kornet som läggs i jorden och som bryts ner där. Och ur detta korn kommer det någonting som är fyllt av liv. Som överflödar av liv. Mer fullödigt. Mer överflödande än det var tidigare. Det är inte så att kornet som har lagts i jorden och nedbrytningsprocessen där har börjat liksom återvänder och blir exakt det korn som det var förut. Utan det kommer fram någonting nytt. Så skriver Paulus om detta. Det finns en identitet med det gamla, men det är någonting förvandlat och oerhört mycket mer överflödande. Och det är ju därför, och nu kommer jag in på saker som jag skulle behöva lång tid på mig för att försöka utreda, nämligen detta hur Jesus rör sig mellan olika dimensioner, den andliga dimensionen och den materiella dimensionen. Han rör sig obehindrat, och det här är väldigt spännande saker att tänka på. Nu ska säga något om varför är just detta som jag är inne på nu så väldigt viktigt? Jo, om det är på det här sättet, då är det rena dynamiten. För i så fall får den här händelsen konsekvenser som förändrar allt, mina vänner. Och ursäkta om jag höjer rösten och ropar och är så entusiastisk. För det här känns verkligen överväldigande. Och jag hoppas att Gud skulle hjälpa mig. Och vi skulle få känna någonting av detta oerhörda som händer när Jesus uppstår från de döda. Jag ska nämna någonting om de konsekvenser som det fick för de allra första. Det är ju spännande att se de här allra första. Vad hände med dem egentligen? Och jag börjar med Maria. Ni vet, hon som hade en sån sorg. Ja, alla hade ju sorg naturligtvis bland lärjungarna. Men hon visade på ett särskilt sätt. Och hon var med först vid graven. Hon var där först i gruppen. Och hon dröjde sig kvar efter de andra också. Och hon satt där. Och när hon sitter där så hör hon en röst. Kvinna, varför gråter du? Hon tror det är trädgårdsvakten som säger: de har tagit bort min herre. Är det du som har gjort det? Och så säger rösten igen: Maria. Maria. Och hon vänder sig om. Och säger: Rabboni. Rabboni, det betyder mästare. Mina vänner, vilket ögonblick. Vilket ögonblick, det är ju Jesus, det är ju Jesus. Det finns ingenting som påverkar vår sorg som tanken på att Jesus lever och att döden är besegrad. När den gamle evangelisten D.L. Moody predikade sa han, när ni får se i tidningen att det står att D.L. Moody från Northfield är död, så tro det inte, då är jag mer levande än någonsin. Min kära Kristina som har sjungit här flera gånger i den här kyrkan, hon dog för 3 år sedan i en svår cancer. När vi var ute tillsammans hade möten så sa folk: sjung tysta skyar. Sjung tysta skyar, överallt nästan. Och hon sjöng: jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut. Och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. Mina vänner, på grund av Jesu uppståndelse så får jag tänka. Alltså smärtan har varit oerhört. Och jag känner den fortfarande ibland. Det har varit som att sticka en kniv in i det känsligaste området i mitt liv. Och kniven har skruvats runt. Och jag saknar henne så oerhört. Men i ljuset av Jesu uppståndelse får jag tänka: hon är mer levande än någonsin. Och hon sjunger som hon aldrig sjöng förut. Vilket budskap vi har i Pingstkyrkan. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. En annan som fick vara med om en oerhörd förändring, det var ju Petrus. Han sörjde också. Och han sörjde inte bara över Jesus, han sörjde över sig själv. Kände sig så misslyckad. Hade lovat att aldrig svika Jesus. Och så gjorde han det 3 gånger efter varann. Och när han gjorde det så tittade Jesus på honom. Den för tillfångatagne Jesus tittade på Petrus. Petrus, vad säger du? Petrus levde med den blicken. Hur kunde jag i det sista svika så? Ja, det är därför. När han hör av kvinnorna något om vad som har hänt vid graven, springer dit Och Johannes skriver att de sprang båda två. Både han, Johannes och Petrus sprang. Men Johannes, han var ju yngre. Ni vet, i alla tavlor som finns av lärjungarna så är det en som inte har skägg. Har ni tänkt på det? Det är en som inte har skägg. Det är Johannes. Han var så ung. Han hade ännu inte fått riktig skäggväxt, menar konstnärerna. Så han var ung. Och han sprang. Och han sprang. Och han kom först. Han var ju spänstig och ung. Och Petrus kommer efter. Och han är mycket äldre. Och jag tycker det är så gripande med Petrus när han springer. Så gott han kan, han hänger inte med Johannes, men han springer därför att han längtar efter att få se vad är det som har hänt egentligen. Har det hänt någonting? Och han tittar in och han ser, ja, det har hänt någonting. Han förstår det inte, men han undrar. Och så får han detta tillfälle då han får själavård av Jesus. Åh, vilken själavård. Åh, vad vackert. Åh, Jesus säger, älskar du mig? Ja, du vet att jag har dig kär. Säger Jesus, för mina lamm på bete. Och så frågar Jesus igen, älskar du mig? Ja, du vet det, det gör jag. Och han säger, var en herde för mina får. Alltså frågan igen, har du mig kär? Ja, du vet att jag har dig kär. Och säger Jesus, för mina får på bete. Och när jag var liten kille och satt och lyssnade med min pappa predika, när han läste den här texten, så tänkte jag så här, åh, vad Jesus tjatar. Det hade väl räckt, han hade sagt det en gång. Men han säger samma sak tre gånger. Men jag har förstått sedan vad det var. Ni vet, Petrus hade en totalt krossad självbild. Och det Jesus gör är att han bygger upp den. Och vad är det för bild som han skapar i Petrus inre? Bilden av en herde. Du är en herde, Petrus. Du är en herde. Och han blev verkligen en herde, för han blev en av de stora ledarna. Tänk hur Jesus kan upprätta den som har misslyckats. Och tänk att när de träffas så säger inte Jesus, vad gjorde du egentligen? Hur kunde du? Va? Utan, nu lämnar vi det. Nu går vi in på framtiden. Och det är så roligt att läsa i Bibeln, att när Gud möter människor, det är likadant med Jesus också, så går de in på framtiden. De talar med människor om deras framtid. De rotar inte i det som har varit, utan de ger dem en bild av framtiden. Ja, så vill Gud hjälpa dig och mig också. Ja, hur länge kan man predika här egentligen? Kan jag vara på en liten stund till? Ja, jag vill säga lite om Thomas också. Han, alltså Thomas tycker jag har blivit lite missförstådd. Thomas tvivlaren kallar man honom. Alltså jag har den uppfattningen, jag har fått den känslan att han var en mycket tänkande människa. Han var vad man brukar säga en intellektuell. Och jag är glad att han är med här också, för det visar att i kretsen runt Jesus finns det plats också för de intellektuella. De som Thomas är väldigt mycket tänkande. Och det här som vi läser om Thomas säger en väldigt viktig sak. Naturligtvis, och det är bakgrunden, man ska inte nedvärdera sitt förstånd. Det är skapat av Gud. Det är en av Guds finaste gåvor som han har gett oss. Och vi ska använda vårt förstånd också när det gäller tron. Naturligtvis är det meningen. Men det säger en sak till. Att även den begåvade, tänkande människan behöver en upplevelse, en erfarenhet av Jesus. Och det fick Thomas. Och han säger, min Herre och min Gud. Det är de stora bekännelserna i Nya Testamentet. Min Gud. Och det hade inte kommit genom logiskt tänkande bara. En bit på vägen hade han kommit säkert. Han hade gjort sina reflektioner när han var med Jesus. Han hade dragit sina slutsatser. Men till denna klara, tydliga bekännelse kom man genom erfarenheten av den uppståndne. Ja, alla blev de väldigt förändrade. Människorna runt Jesus, de var ju väldigt uppgivna. De här Emmausvandrarna, de visste inte vad de skulle göra. De visste inte vad de skulle ta vägen. I brist på annat så gick de mot Emmaus. Det stod i en gamla bibeln, de såg bedrövade ut. En pastor sa, de såg bedrövliga ut. Och det tror jag de gjorde. De var så nedstämda, de var så uppgivna. Och så kommer Jesus och hjälper dem. Han börjar med att hålla ett bibelstudium för dem. Och sen är de med om någonting som liknar en nattvard. Och så får de erfara att Jesus har uppstått. Och de ligger inte över i Emmaus som de hade tänkt. Utan de springer tillbaka till Jerusalem. De är fyllda av entusiasm. För det Jesus liksom har sagt till dem. Inte exakt kanske de orden det är. Ni tror att det är slut, pojkar. Men det har knappt börjat. Och det fick de vara med om. Jesu uppståndelse förändrar allt. Och du har ju Bibeln ett ännu större perspektiv. Och det kan jag bara nämna om här. Låt mig få göra det. Det tar ett par, tre minuter. Lev dig in i detta. För detta är så oerhört så våra tankar knappast orkar ta in det. Jesus talar om världens återfödelse. Tänk på det ordet. Och tänk på det som står i andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet och den fjärde versen. Där står det så här. Det som är dödligt ska uppslukas av livet. Det finns inte många satser i världslitteraturen som är mer laddade än den. Det som är dödligt ska uppslukas av livet. Tänk dig detta. I vår tillvaro är allt som lever dödligt. Det ska uppslukas av livet. Och jag läser i första Korinthierbrevet 15:53. Det är egentligen samma sak, men jag ska ta formuleringen där. Vad står det där? 15:53, ja, det står så här. När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Och jag måste ta också det som är Bibelns själva final eller själva höjdpunkt. I Uppenbarelseboken 21, där står det så här. Uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Jag hoppar över lite grann. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Allting nytt. Mina vänner, det sker när konsekvenserna av Jesu uppståndelse blir globala och universella. En sån oerhörd dynamit ligger i det här budskapet som vi har på påskdagen. Nu skulle jag vilja, som avslutning här, citera en gospelpredikan. Jag vet, man brukar ibland ta en gospelsång. Ska jag ta en gammal gospel, säger man. Nu ska jag ta en gammal gospelpredikan, säger jag här. Det finns en pastor som heter Tony Campolo. Han har vit hudfärg, precis som jag, precis som de flesta här idag. Han är professor i sociologi också, men han är pastor i en svart kyrka. Och han talar om hur roligt det är att predika där. För står man och predikar och det känns lite segt och tungt och man står och tuggar och inte kommer någon vart, då är det alltid någon tant som vinkar och säger: "Oh Jesus, help him." Jesus, hjälp honom. Och då brukar det gå bättre, säger Tom Campolo. Och då när man predikar och känner, oj nu går det lättare att predika, då börjar de: "Oh yes brother, preach brother, amen, keep going, keep going, keep going." Och så här, och så berättar de om hur det var en långfredag, en långfredagsgudstjänst. Och det var 7 stycken som skulle predika. Och han predikade som nummer 6. Så 5 hade predikat först och sen kom Tony Campolo fram. Och när han började, så kändes det: idag bär det. Och den ena efter den andra började ropa: "Brother, keep going. Preach, brother, preach. Amen." Och han blev så inspirerad och han predikade. Så det var en fröjd. Och så sa han amen till slut. Och så när han gick och skulle gå och sätta sig så tänkte han: oj, det blir inte lätt för den som kommer efter nu. Och det var en av de gamla pastorerna som gick fram. Men han höll en predikan som ingen av dem skulle glömma. I 1,5 timme predikade han över en mening som han återupprepade gång på gång, gång på gång, och broderade ut lite grann vid varje tillfälle. Och han började försiktigt. Han sa: It's Friday, but Sunday is coming. Det är fredag, men söndagen kommer. Och omedelbart var det en del som började säga: keep going brother, keep going. Och så fortsatte han. Det var fredag och Jesus hängde död på korset. Men det var på fredag. Sunday is coming. Amen, började de där i bänkarna. Det var fredag och Maria grät. Lärjungarna sprang åt alla håll som får utan herde. Men det var på fredag. Söndagen kommer. Det var fredag och cynikerna såg på världen och sa: som det varit så ska det bli. Du kan inte ändra något i denna värld. Men cynikerna visste inte att det bara var fredag. Söndagen kommer. Det var fredag och på fredagen hölls de fattiga nere av krafter som inte ville ge med sig. Det var fredag och förtryckarna trodde att allt var under kontroll. Men det var på fredagen. Söndagen kommer. Det var fredag och på fredagen trodde Pilatus att han tvättat bort en massa svårigheter från sina händer. Fariseerna struttade runt, skrattade och slog varandra på axeln. De trodde att de hade fått tillbaka kontrollen, men de visste inte att det bara var fredag. Söndagen kommer. Och så här höll han på, och så här höll han på. Efter 1,5 timme så ropade han: it's Friday. Och alla reste sig upp och sträckte sina armar och ropade: but Sunday is coming. Mina vänner, det är fredag i världen. Människor svälter i Darfur. Det är krig, det är krigsyttringar här och där och på många olika ställen. Och många människor lever under en oerhörd press. En oerhörd press. Och unga tjejer i Sverige skär sig. Och pojkar, ja, även pojkar och flickor, de super och dricker alldeles för mycket. Det är fredag. Det är fredag, vi ser det överallt. Men Bibeln säger: en dag kommer nya himlar och en ny jord. Och en ny världsordning. Söndagen skall komma. Och nu är det påskdag. It's Sunday today. It's Sunday today. Jesus lever. Döden är besegrad. Kärleken har vunnit över hatet. Sanningen över lögnen. Och nu, mina vänner, inbjuds vi att stå på livets sida i kampen mot all destruktion och all ondska och alla nedbrytande krafter som finns i världen. Jesus kallar oss att vara med på den sidan. Oj, vad inspirerande det var att få predika för er. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig. Vi står upp och så sjunger vi en gång till. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet.